Här börjar Nålens öga av Ken Follett. Översatt av Sven-Ingmar Pettersson. Inläst av Kristoffer Svensson. För Saga Egmont. Tillkännagivande. Många tack för den ovärderliga hjälp som Malcolm Hulk så generöst har gett mig. Tyskarna blev nästan fullkomligt lurade. Det var bara Hitler som gissade sig till sanningen, och han tvekade att lita till sina aningar. A.J. P. Taylor, English History, 1914-1945. Del 1. 1. Det var den kallaste vintern på 45 år. På engelska landsbygden isolerades små byar från omvärlden på grund av all snön, och Themsen frös igen. En dag i januari kom tåget mellan Glasgow och London in på perrongen i Houston 24 timmar efter utsatt tid. Snön och mörkläggningen gjorde det riskfyllt att färdas med motorfordon. Trafikolyckornas antal steg till det dubbla mot vad som var normalt, och folk skämtade om att det var farligare att köra en Austin 7 längs Piccadilly nattetid än att köra en stridsvagn över Siegfriedlinjen. Men så när våren kom blev det desto skönare. Spärrballonger svävade majestätiskt omkring i den klarblå himlen, och soldater på permission flörtade med flickor i ärmlösa klänningar på Londons gator. Staden såg inte precis ut som huvudstaden i ett land som befann sig i krig. Men det fanns förstås tecken som tydde på att så var fallet. Och Henry Faber, som cyklade från Waterloo-stationen bort mot Highgate, la märke till dem. Högar med sandsäckar utanför viktiga byggnader. Andersonskydd i trädgårdar och propagandaaffischer om evakueringsbestämmelser och försiktighetsåtgärder i samband med anfall från luften. Faber höll noggrann koll på sådana saker. Han var avsevärt mer observant än den genomsnittliga järnvägstjänstemannen. Han såg klungor av barn som lekte i parkerna och drog slutsatsen att evakueringen inte rönt någon större framgång. Han lade också märke till det stora antalet bilar på vägarna, trots den bensinransonering som rådde. Och han läste om de nya bilmodeller som lanserades av biltillverkarna. Han insåg hur det kom sig att människor nu strömmade in i fabriker till nattskiften, när det bara några månader tidigare knappt funnits tillräckligt att göra dagtid. Men mest av allt lade han märke till hur mycket trupper det fanns i rörelse vid de brittiska järnvägarna. Alla papper gick genom hans kontor. Man kunde lära sig en hel del av alla de pappren. Idag hade han till exempel stämplat en hel massa formulär, vilka fick honom att dra slutsatsen att man höll på att samla ihop en expeditionsstyrka. Han var ganska säker på att i dess kölvatten skulle följa ytterligare ungefär 100 000 man, och att Finland var dess mål. Ja, visst fanns det tecken, men det var något undligt med allt sammans. På radio drev man med alla de förbud som fanns. Man sjöng gemensamt i skyddsrummen. Och modemedvetna kvinnor bar sina gasmasker i specialformgivna behållare. De pratade om boerkriget. Allt verkade så trivialt, som en film. Alla flyglarm hade utan undantag visat sig falska. Faber såg det på ett annat sätt, men så var han också en annan slags människa. Han cyklade in på Archway Road, böjde sig framåt för att bättre klara sluttningen. Och hans långa ben pumpade lika oförtröttligt som pistongerna på ett lok. Han var vid mycket god vigör för sin ålder. Han var 39 år gammal, även om han ljög om den. Han ljög förresten om det mesta som en säkerhetsåtgärd. Han började svettas när han trampade upp för kullen till Highgate. Huset i vilket han bodde var ett av dem som låg allra högst i hela London. Och det var därför han valt att bo just där. Det var ett viktorianskt tegelstenshus, det sista i en rad på 6. Byggnaderna var höga, mörka och torftiga, både bokstavligt och bildligt talat, som de människor för vilka de byggts. Vart och ett av dem bestod av 3 våningar plus en källarvåning med ingång för tjänare. Den engelska medelklassen på 1800-talet insisterade.